Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Jag upplever att det inte är vi som har styrt affärsuppläggen i tillräckligt stor utsträckning, utan det har varit underförstått att agenturen ska ha ett försäljningsmandat på vissa spelare. Det har nästan känts att det är vissa spelare som ska ha placerats här av en anledning för att man ska sälja dem vidare. Och då tappar AIK kontrollen över vår egen truppstrategi. Det tycker jag är förkastligt. Så kan vi liksom inte arbeta.
In the interest of enhancing the financial transparency of all global transfers and transactions that take place, FIFA have developed an established a centralized clearinghouse. Hence, agent commission fees and payments will also be paid directly from here.
Den 1 oktober i år började FIFAs nya agentregler att gälla över hela världen. En som är van vid att jobba med den här typen av frågor är idrottsjuristen David Michail. I podden berättar han bland annat om vad de nya reglerna innebär, men även om de tydliga brister som finns i det nya regelverket.
Jag generellt tycker ju att spelarna har glömt bort lite i det här, även om det är det man säger, att man vill skydda spelarna. Men det är en hel del i det här regelverket som jag tycker exploaterar spelarna snarare än tvärtom.
I de nya reglerna finns det ett licenskrav, något som FIFA slopade 2015. I podden pratar vi om det stora behovet av nya regler som ska styra upp en bransch som tidigare varit mer eller mindre oreglerad i 8 år. Men även om de stora utmaningar som finns för att uppnå en efterlevnad i praktiken. Vem ska helt enkelt jaga efter de som gör fel?
Är det så att man inför såna här hårda regler, då är det ju viktigt att det finns någon som sköter efterlevnaden av det. För att finns det ingen efterlevande av reglerna, så kommer ju folk passa på att inte följa dem. Och då blir det ju... Det blir en skev marknad, att liksom den som följer reglerna är den som drabbas hårdast. Det funkar inte. Så det är ett problem.
David Michail är vid sidan av jobbet som jurist även målvakt i Täby Division 1 och är van vid frågor rörande agenter i omklädningsrummet. Han har tydliga råd till unga talanger som blir uppvaktade av agenter.
Är man under 18 år gammal och den här agenten approcherar spelaren i första hand via Instagram eller vad det nu kan vara, då är det liksom en första varningsklocka. För reglerna säger ganska tydligt att en approchering av en ung spelare ska ske via föräldrarna först. Och om det inte görs, så är det väl en liksom varningsklocka redan där, att liksom första kontakten görs felaktigt.
Givetvis är podden mer än så här. Vi pratar om de oroväckande svaga svenska resultaten på de nya agenttesterna och svårigheten att få insyn i fotbollsvärlden. Om den växande branschen kring fotbollsjuridik och att många undrar om agentreglerna verkligen överlever. Vi talar om hans egna fotbollskarriär, om hur det var att kombinera spel med juridikstudier. Men som vanligt inleder vi podden med en faktaruta. Ålder?
24.
Bo?
Jag bor i Stockholm.
Familj?
Jag har min tjej Emma och så har jag 3 bröder och mamma och pappa.
Utbildning?
Jag har gått juristprogrammet vid Stockholms universitet och just nu fördjupar jag mig lite till i idrottsjuridik.
Lön?
Juristlönen är bra, fotbollslönen mindre bra.
Vad kör du?
Inte bil, befinner mig ofta på någon tunnelbana.
Vad läser du?
Just nu läser jag en bok som heter Intensity från Liverpools assisterande tränare. Men jag läser generellt mycket böcker som handlar om skärningspunkten mellan fotboll och business egentligen.
Vad tittar du på?
Mycket fotboll. Tittar mycket på syskonens matcher runt om i Sverige. Men annars är det mycket fotboll i liksom alla dess former.
Vad lyssnar du på?
Mycket poddar. Din podd, Fotbollsmorgon, etc. etc.
Vad spelar du på?
Ingenting egentligen. Ganska emot spel, så inget.
Vad klassar du som den största upplevelsen du haft i fotbollssammanhang?
Som fotbollsspelare så är det väl i år, våren speciellt med Täby FK, där vi hade ett otroligt lag och en väldigt fin tränare, och den upplevelsen tar jag med mig väldigt mycket. Och sen som fotbollskonsument så hade jag ju turen att vara i Buenos Aires när Argentina vann VM, så det är ju något som jag inte tror kommer slås.
Vad är det finaste du vunnit i fotbollssammanhang?
Finaste jag vunnit? Jag har nog inte vunnit något. Jag blev årets målvakt i Division 2 2019. Det är väl min främsta merit, skulle jag säga.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Favoritlag? Jag följer inte något lag slaviskt sådär, men jag har ju egyptiska rötter. Så då blir ju Al Ahly något man relaterar till och tittar på och följer.
Vilken regel i fotboll vill du ändra på?
Ja, det kommer vi ju in på lite nu senare, men generellt så tycker jag det är väldigt konstigt att frisparkstagaren, den som liksom ska ta frisparken, är den som bestämmer ifall han vill ha signal eller inte. Jag kan ju tycka att det är målvakten som ska få begära det, eftersom att det är han som måttar muren.
Vem är tidernas främsta målvakt?
Främsta målvakt? Alltså jag är väldigt svag för Ter Stegen.
I vilka tillfällen ljuger du?
Jag skulle vilja säga aldrig.
Om du ska lyxa till det, vad undrar du dig då?
Ja, det brukar bli en bit prinsesstårta när jag har hållit nollan och vunnit man of the match.
Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort idrott och hälsa?
Ja, samhällsämnena tyckte jag var väldigt roliga och språk generellt.
Om du måste byta jobb från jurist eller målvakt till jordnät, vad blir det då?
Då blir jag nog någon form av dataanalytiker. Jag tycker om liksom den här blandningen mellan fotboll och data. Så något sånt. Ja.
När var du riktigt lycklig senast?
Ja, jag är lycklig rätt ofta faktiskt. Så när jag vaknade.
Vi sitter ju på advokatfirman Nordia där du är jurist och du spelar samtidigt i Täby Division 1. Hur är det att kombinera? Division 1 är ju en rätt tuff serie, mycket resor och liknande. Hur hanterar du det dubbla?
Jo, jag hanterar det väldigt, jag tycker det är väldigt kul. Jag tycker att det är skönt att man kan stimulera båda världarna på något sätt. Jag har varit heltidsproffs mer eller mindre förut och jag tyckte att det skulle vara kul att stimulera huvudet också. Och nu går det ju att göra det och så har jag en väldigt förstående arbetsgivare som gör att det blir väldigt enkelt att egentligen sticka ifrån när man har träning eller om man har borta match mitt i veckan eller vad det nu kan vara. Så det fungerar egentligen väldigt bra.
Vilken tanke har du med fotboll?
Jo, jag drömmer ju såklart som alla andra som spelar fotboll att bli så bra som möjligt och spela så högt upp som möjligt. Så absolut. Jag ser inte varför man liksom inte kan ha de här två världarna i symbios snarare. Att liksom båda världarna hjälper varandra.
Kan du känna att många spelare går miste om den möjligheten att faktiskt skaffa sig en yrkeskarriär om nu inte huvudspåret fotboll gäller?
Ja, jag tycker generellt sett att man inte utnyttjar den tid och den liksom möjligheten man har när man är fotbollsspelare, speciellt om man typ spelar i Allsvenskan. För då har man ju redan en ganska kort startsträcka för att liksom hamna på bra platser efter karriären. Jag träffade Rasmus Schiller tidigare i förra veckan. Han är ju ett praktexempel på hur man egentligen kan vara. Han är också färdig jurist nu och gått masters och allt vad det är. Och det, om man kan göra det i SM-vinnande Djurgården, så kan man väl göra det liksom i alla andra lag också.
Hur mycket disciplin krävdes det ändå på att hålla igång en fotbollskarriär och ett mål och samtidigt sköta tentor och liknande?
Jo, alltså det är klart det krävs disciplin, men sen tror jag att har man spelat fotboll under liksom hela sin livstid, så har man ju fått en ganska grundläggande disciplin att liksom man infinner sig på en viss plats vid en viss tid flera gånger i veckan. Så man har ju redan oftast det redan liksom installerat. Så jag tycker ju att det krävs en hel del disciplin och en hel del planering framför allt. Men det är absolut inget som liksom är omöjligt.
Juridiskt, riktar du in dig på sport och fotboll då?
Stämmer, det är min nisch om man vill säga så. Jag jobbar nästan uteslutande med liksom juridiska frågor inom fotbollsbranschen helt enkelt.
Jag gissar att en del är sekretess, men vad kan det vara för typ av jobb eller uppdrag du får?
Jo, men det är egentligen mycket frågor som är relaterade till egentligen alla intressenter inom fotbollen. Så det är allt från klubbar, det är spelare, det är agenter. Och så liksom förhållandena sinsemellan. Så det kan vara avtalsupplägg mellan spelare och agent, eller klubb och spelare, agent och klubb. Så är det tvister en hel del. Sen kan det vara liksom högt och lågt, allt mellan att en spelare ska bli sponsrad av ett visst varumärke, eller att en spelare inte har fått betalt och vill ha rätt till sin lön i FIFA exempelvis. Så det är liksom allt ifrån avtalsskrivning till tvistande i FIFA.
Vad beror det på att mycket av det här sker lite i skymundan, att vi som bevakar fotbollen kommer ju ofta inte åt det här?
Ja, jag skulle nog säga att vi har en ganska utpräglad liksom tystnadskultur i fotbollen, som egentligen, jag vet inte varför den finns, men för liksom tittar man i andra världar som egentligen där det finns lika mycket pengar och så vidare, så finns det ju en annan det finns ett annat krav och en annan liksom utgångspunkt att man berättar saker, men det gör det inte i fotbollen. Det är ganska mycket som man inte liksom vet.
Är det bra eller dåligt?
Jag tycker det är dåligt. Jag tycker att transparens är... finns det en transparens, så tar man ju bort en hel del av liksom alla problem vi har. De här reglerna vi kommer att prata om snart. Det finns ju liksom ett mål med att öka den här transparensen. Men jag tycker generellt att hade man liksom haft en utgångspunkt där man berättar vad en affär kostade eller vad en spelare tjänar, eller vad, då löser man en hel del liksom av problemen. Man behöver liksom inte hemlighålla något eller så.
Upplever du att det du jobbar med, fotboll och juridik, att det är ett växande område?
Ja, absolut. Man brukar väl säga att liksom det finns alltid behov för jurister där liksom pengarna finns, och man kan väl lugnt konstatera att det liksom ökar i Sverige. Internationellt så är det här en liksom otroligt utvecklad bransch. I England så har ju nästan varenda klubb en egen liksom in-house juristavdelning. Att klubbarna inte har kommit så långt än i Sverige är väl liksom förståeligt, men den branschen växer absolut. Det kommer in mer pengar i svensk fotboll, och då följaktligen så kommer det liksom behövas mer jurister.
Just att du fortfarande har ambition med din fotboll. Har du agent?
Jag har faktiskt ingen agent.
Har du haft?
Jag har faktiskt aldrig haft agent heller. Jag har klarat mig själv. Kanske för att jag liksom oftast har haft liksom bra koll. Så.
Det är ju ändå så speciellt att du jobbar med det här liksom civilt, och samtidigt är du i omklädningsrummet med Täby, och jag menar stöter på spelare, och jag menar det här är ju precis under eliten, superettan, och många talanger som ska uppåt och så. Hur mycket snackar ni agenter?
Alltså vi snackar agenter en hel del. Alltså jag tror att vi snackar säkert agenter i alla fall någon gång varje träning. Nu har jag ju liksom ynnesten att få vara i ett lag där det finns väldigt mycket unga lovande talanger. Så då blir det ju liksom extra speciellt? Har man varit i andra lag där det liksom är lite äldre spelare som är liksom där för att det är kul, så är det inte lika påtagligt. Men nu spelar jag ändå i ett lag där liksom det har skett en försäljning till Serie A och det är liksom en annan som har gått till Milan och liksom, så det är mycket, såklart mycket mer påtagligt i ett sånt omklädningsrum, såklart.
Hur mycket frågar de dig om råd?
Jo, en del. De tycker väl att det är liksom skönt att bolla hur man ska tänka. Behöver jag agent? Liksom behövs det? Klarar jag mig själv? Och liksom allmänt, nu, de har ju följt liksom och sett när man har varit ute i media innan om reglerna och så har det varit en hel del frågor om hur ska man tänka kring reglerna? Vad gäller i en viss situation? Liksom.
Vad ger det? För till och med jag kan ju få frågor av folk som undrar och jag tycker att det är svårt för jag vet inte riktigt vad jag ska säga där. Vad ger du för råd?
Ja, det beror väl på situation som är det typiska juristsvaret egentligen. Men det beror väl på, liksom, ibland så finns det spelare som faktiskt bara, de behöver liksom ingen agent för att de liksom säljer sig själva för att de är så pass bra. Och har man en förälder som är där och checkar och man har liksom stöd från klubben så kan man klara sig själv. Ibland så är det bra att ha en agent som faktiskt liksom fightar för att man ska få en chans högre upp någonstans. Så det beror lite på situationen egentligen. I vissa fall så ska man inte flytta någonstans eller inte behöva röra på sig från klubben man är i. Varför ska man ha en agent då? Så det är väldigt liksom individuellt beroende på vart man är i sin karriär och så vidare.
Ja. Man kan ju säga att advokat och jurister på ett sätt konkurrerar med agenter. Det finns ju de som är inne och hjälper spelare så att säga. Hur ser du på det? För man kan ju från agent säga att ja, men det är klart att han säger det för han vill ha, David vill ju ha de affärerna själv.
Såklart. Det fattar jag att man kan säga, men sen vi är ju inte, alltså jag är ju inte någon liksom agent överhuvudtaget eller så, utan jag är ju enbart jurist och vi får ju inte göra heller det agenter gör. Så liksom speciellt nu med det här nya regelverket så är det ju jätte liksom tydligt med vilka det är som får erbjuda agenttjänster och det är ju enbart licensierade agenter, så jag får ju inte erbjuda någon form av agenttjänst även om jag liksom kan bidra med en juridisk expertis, men det är en helt annan sak.
Hur många skulle du säga har agent i ditt lag?
Jag skulle väl säga att det liksom är säkert 50-50. Det brukar ju vara liksom att de som har spelat en hel del och gjort avtryck liksom, snappas upp rätt tidigt på säsongen, eller så är det någon som faktiskt redan haft agent, och för de som det har liksom gått knackigare för så kommer det väl senare, eller så har man redan det sen tidigare. Alltså det är väldigt olika, men jag skulle säga i mitt lag så är det väl 50-50-60-40 kanske.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
I mean, anyone who does a job has the right to earn money. That's perfect. That's perfectly right. But it has to be done in a regulated environment, and we need to do that because it's about the image of football, and we want to give the right image, and therefore we are going to do that. And I hope that by next year, as I said, we will have some clear regulations in place.
Det har ju kommit in nya agentregler i, det är ju FIFA som har kört igenom efter lång period utan licens. Man tog väl bort dem 2015 och det blev väl lite High Chaparral, Vilda Västern, och nu har man infört det 1 oktober. Sen ska det sägas att det förs lite olika processer. Många agenter som var, det är väl i Tyskland man har lyckats stoppa det. I Storbritannien avvaktar man något besked som ska komma, så det är uppskjutet till 13 november. Men i Sverige så rullar det.
I Sverige så rullar det, stämmer bra. Man kan väl säga att det rullar liksom inhemskt, men sen så måste man ju titta på liksom vad händer ifall man gör en affär med Tyskland, som du sa, exempelvis. Och sådär. Men i Sverige så ska man liksom beakta reglerna, ja.
Vad är din generella bild av det här som FIFA genomför ju, innan vi går in på detaljerna? Vad tycker du om det?
Jag tycker att det kommer från en bra plats. Jag förstår varför man inför sådana här regler, men jag tycker det är väldigt problematiskt att man har infört det efter liksom, amen, 8 år av anarki i princip. Och jag tycker också att det är problematiskt med liksom hur man faktiskt har utformat det rent liksom konkret. Men jag förstår behovet och jag förstår varför man har infört det. Men som vi kommer komma in på senare, det är en hel del som liksom gör att det här regelverket blir svårt liksom att det fortfarande kommer gälla.
Utifrån sett så kan ju jag uppleva att det är nästintill ett omöjligt uppdrag att man ska ha något som funkar globalt, om vi bara tar EU, där man ibland kan ifrågasätta vissa regelverk, hindrar detta den inre marknaden med fri rörelse och så. Det måste vara väldigt svårt för FIFA att införa ett regelverk som kan funka i hela världen, eller?
Det är ju det som är liksom knäckfrågan just nu. I liksom, som du sa, i Tyskland så har man ju liksom lyckats skicka vidare ärendet till EU-domstolen, och det är väl det som är knäckfrågan. Liksom, finns det konkurrensbegränsningar i att införa en sån här, sånt här regelverk för liksom 5% för en agent i en tysk affär eller spansk affär är ju oändligt mycket mer pengar än vad man får som agent för en, ja men, en normal superettan agent kanske. Det är ju helt olika liksom arenor man spelar på. Och det kommer göra att mindre marknader, ja men, inte bara i Europa men i liksom resten av världen, kommer ju agenterna slås ut i princip.
Att de kommer slås ut?
Ja, men alltså om man tänker liksom, om praxis tidigare har varit att man tar 10% på en affär och plötsligt så halveras liksom det man kan få, så är det ju ganska rimligt att fler agenter kommer slås ut. Man har inte råd att leva på sitt jobb.
Nej, och det som FIFA bland annat då infört, en av grejerna är att man har 3% om det är affärer över $200,000, 5% under $200,000. Mm. Tidigare har det ju varit då att man har kunnat ta väldigt mycket mer än 10% om man har kunnat. Sen är också en sak som man har infört att man får jobba för mer än en part, men alla måste informeras, så har det ju knappast varit tidigare.
Ja, eller det stämmer det du sa om beloppsbegränsningarna, men sen gällande vilka parter man får jobba med, så får man får bara jobba med en part nu.
Okej, för när jag läste på så stod det att man fick jobba fler, men man måste informera alla.
Ja, det var så reglerna såg ut innan. Då fick man jobba med liksom, ja, men köpande klubb och säljande klubb och spelare, förutsatt att liksom alla visste om detta. Nu har ju reglerna ändrats så att man bara får representera en av parterna, men med ett undantag. Det är att man får representera köpande klubb och spelaren samtidigt. Så det är liksom det enda
godkända. Just det. Men då var det jag hade förstått det som.
Ja.
Men vad ser du som de stora dragen som är liksom, vad är viktiga dragen som man genomför?
Du har egentligen rört liksom vid de viktigaste sakerna. Det är ju det som har väckt mest dramaskri, det är ju belopps, arvodestaken liksom, att man nu som agent får tjäna max 5% av ersättningen en spelare får, upp till då $200,000 som du sa, och 3% på det som överstiger. Det andra är väl då vilka man får representera och inte. Förut var det ganska fritt. Nu är det ju att man bara får representera en part, med undantaget då för köpande klubb och spelare samtidigt. Sen så är det egentligen något som kanske inte berör den svenska marknaden så jättemycket, men man har ju skiftat från att tidigare har praxis varit att det är klubben som betalar agentarvode till agenten. Trots att det är spelaren och agenten som har ett avtal, så är det ju klubben som betalar liksom, och spelarens vägnar. Nu har man infört att tjänar man mer än $200,000 per år som spelare, då är det spelaren själv som ska betala till sin agent.
Och detta har ju varit funnits på den svenska marknaden, där ju agenter har, eller spelare har blivit dömda och betala för att skattemyndigheterna tittar på det här. Ofta görs det ju så att säga fiktiva, har jag skrivit om bland annat om i min bok om Allsvenskan i Lund, då är det ju sportchefer som berättar att liksom, man gör ett avtal om att du scoutar, och så är det egentligen bara ett påhitt, men så slipper spelaren, för det blir mycket dyrare för spelaren. Det blir dyrare för alla parter om spelaren ska skatta och betala sin agent. Men det måste man göra nu alltså.
Ja, exakt. Reglerna säger liksom, tjänar man mer än motsvarande $200,000 per år, då är det spelaren själv som betalar sin agent. Egentligen så är det huvudregeln generellt, men det finns en undantagsregel som säger att om man tjänar mindre än så, då kan man göra som för liksom att klubben betalar och spelarens vägnar för de tjänsterna som agenten har erbjudit spelaren.
Så att i allsvenskan, $200,000 är ju knappt 2 miljoner kronor. Det är inte jättemånga spelare, men det är klart att det finns spelare i Sverige som tjänar så mycket, särskilt om de kommer till Sverige utifrån och får en signing bonus och liknande, för signing bonus ska ju räknas in i detta.
Exakt.
Om vi börjar med det, jag vet att du till exempel har pratat med sportchefer i EFD-SEF. Hur är deras reaktion kring det här?
Kring regelverket?
Ja.
Jag tror att de fattar vart det kommer ifrån, men det var rätt liksom, jag vill inte säga dystert, men man fattar att det är ganska ihåligt regelverket. Jag fick känslan av att man liksom vet att det finns ett regelverk. Frågan är liksom att kommer man kunna förhålla sig till det här, och om man förhåller sig till det, blir man liksom konkurrensutsatt på något sätt för att den som är bredvid inte liksom följer till punkt och pricka. Och det är väl det som är nackdelen att i fotbollen, att man vet att andra kanske gör på ett visst sätt och man, ingen säger ifrån, och det blir liksom så att den som följer regelverket är den som får sämst utfall av det.
Vad har FIFA och Nationella fotbollsförbundet sagt om hur man just ska följa upp det här för att kontrollera att klubben X faktiskt gör som man ska?
Alltså problemet är ju att nu så blir det ju att FIFA ska ha översyn över det hela, och det är ju inte liksom 100 pers som sitter i den juridiska avdelningen. Så att påstå att liksom det kommer finnas någon stenkoll från FIFA, det skulle jag inte göra. Men jag tror ju generellt att som man ofta gör när man har infört ett sånt här regelverk, att man kommer ju statuera exempel rätt tidigt. Och förmodligen inte ett svenskt exempel, men ett exempel kommer statueras liksom. Och där då får man ju se vad som är viktigt för FIFA att markera, att det här bryter man inte mot.
Men hur du med den liksom juridiska bakgrunden, hur kan man lyckas implementera ett system med nya regler om man inte har någon slags, är det ju som att stifta nya lagar och inte ha någon polis?
Stämmer, det är det som är liksom, det som jag anser är väldigt problematiskt, att är det så att man inför såna här hårda regler, då är det ju viktigt att det finns någon som sköter efterlevnaden av det. För att finns det ingen efterlevande av reglerna, så kommer ju folk passa på att inte följa dem. Och då blir det ju det blir en skev marknad, att liksom den som följer reglerna är den som drabbas hårdast. Det funkar inte. Så det är ju ett problem.
Så att din känsla när du pratar för svenska sportchefer både på här- och damsidan, att en viss uppgivenhet och att man kanske då inte riktigt tror på det?
Ja, det skulle jag vilja säga. Och sen är det väl, det är ju inte bara klubbarna, det är ju liksom, även agenterna tror inte på det här. Egentligen ingen tror på det, för att dels så tycker man att det är så pass konkurrensbegränsande att man är nästan liksom stensäker på att Europadomstolen eller EU-domstolen kommer ta bort det.
De tror det, att det skulle vara hämmande för den fria rörelsen som finns inom EU.
Stämmer. Och det, alltså, frågar du 10 idrottsjurister, så kommer väl 8 hålla med om det. Så liksom det råder väl någon form av konsensus ändå, att reglerna kanske inte gäller liksom 2025.
Om vi tar agenterna, så har det ju införts, man ska ha en licens, då ska man klara en ny test. Mm. Det var ju inte så många som klarade. En del har gjort det, men långt ifrån alla, även en del profilerade. Vad säger det?
Ja, det säger väl, jag blev ganska chockad ska det sägas över antalet som klarade. Det var väl 13 av 80 eller något sånt nu, sista provet. Och min bild var väl att Sverige ligger i framkant i såna här frågor. Och det stämmer inte. Det var ju sämre än liksom snittet sett över hela världen.
Så det säger svår väl, med testen?
Ja, det är väl relativt. För en idrottsjurist så inte liksom så svårt. Men för någon som kanske inte har läst på regelverken och liksom vet hur man sållar fram information, så är det ju definitivt mycket svårare.
Hur viktigt är det ändå att de som är licensierade, tycker du, att de har rätt utbildning? För de kan ju tycka att det viktiga är att hitta en talang och ha kontakter med klubbar i utlandet.
Jag tycker det är viktigt, för att jag tycker det är en kvalitetsstämpel. Har man klarat provet, så säger du ju ändå någonting, att man kan, dels så kan du hitta information, du kan... Du har en stabil grund att stå på kring vad gäller alla de här fotbollsregelverken som finns. Och jag tror att det är viktigt att man har en grundkoll i alla fall, så att man vet liksom, kan erbjuda spelaren den service spelaren förtjänar.
Och när du har kontakt med agenter, upplever du att de kommer följa det här nya regelverket?
Det finns ju egentligen inte så många val. Det finns ju liksom, man tänker på hur man kan på något sätt ändå få ut mer än vad man än vad reglerna säger. Eller liksom att man ändå följer regelverket, men att man ändå kan få ut mer än liksom 5%. Det beror väl på liksom hur FIFA anser. Det finns ju många frågor som är liksom så här, de är inte sten, det är inte 100% vad som faktiskt gäller, och där får man väl prova ligga i gråzonen tills FIFA liksom konstaterar att det är accepterat eller inte liksom.
Du pratar ju själv om att du upplever det som ihåligt. Går det att runda det här? Går det för en svensk klubb att liksom runda det här ihop med någon agent? Eller måste man bryta mot lagar? Det är en sak att bryta mot FIFAs regelverk. Om de inte har en polis, så blir det ju svårt att komma åt det. Går det att runda regelverket utan att man bryter mot några nationella lagar, så att det blir ett brott?
Jag skulle väl vilja säga att det går väl att exempelvis kalla saker för något annat än vad det faktiskt är, eller hur man nu liksom lägger upp det. Det kan man alltid göra. Då exempelvis så försvinner ju, du pratade ju innan om det här med att man kallar ett agentupplägg för ett scoutingupplägg, då försvinner ju exempelvis förmånsbeskattningen på spelaren, och på det sättet det är ju strider ju mot svenska nationella skatteregler exempelvis, så det strider väl liksom mot båda två.
Upplever du att svenska myndigheter tittar på det här överhuvudtaget?
Jag upplever att man inte tittar på det lika mycket som man gör i andra länder. Jag vet att i England så har man ju haft otroliga problem med att man exempelvis kallar, ja men istället för att man har lägger pengar på spelarens lön så flyttar man det till image rights-avtalen och på så sätt kommer man runt beskattning. Jag vet att man gjorde en stor satsning i Danmark för något år sedan eller två. Och där har man liksom haft tydliga satsningar mot den branschen, och det upplever jag inte att vi har haft i Sverige.
Svenska klubbar, det är ju föreningar och de redovisar, kan vara i aktiebolagform, men man får rätt lite insyn även om det har blivit så att man åtminstone publicerar agentarvodena nu enligt några år tillbaka. Hur ser du på liksom att medlemmar i svenska klubbar inte kräver mer öppenhet kring det här?
Ja, alltså jag tycker ju att det roligaste med fotboll är att liksom ha full insyn egentligen. Att man vet hur gick det till när man ville värva den här spelaren. Vilka diskussioner hade man? Liksom var det någon form av data eller vad var det som gjorde att vi ville ha den här spelaren? Jag tycker liksom att det är kul, och det är väl där svensk fotboll är stark, att medlemmarna har så stor liksom makt på något sätt, och det är ju det som gör att...
Men ändå får vi ju inte insyn via verksamhet på ett.
Exakt, och det är väl där det är ju det som är motsägelsefullt liksom ändå i Sverige, att man har så stor makt men ändå inte så stor insyn som man kan tycka att man kanske borde ha.
När man läser liksom genomdrag av det som man FIFA vill genomföra, så vill ju de hävda att det här är mot liksom större öppenhet, att man är liksom tydligare av vilka som är involverade och vilken klient som har vilken agent och liknande. Tror du att det kommer att bli mer öppenhet med det här regelverket?
Ja, alltså nu regelverket säger ju att man ska exempelvis alla som har licens är listade på en hemsida. Man måste publicera alla representationsavtal man har. Man kommer förmodligen om ett, två år också behöva liksom sköta betalningarna via FIFA Clearinghouse, så att det liksom syns vem som har betalat vad. Så jag tror ju att transparensen, alltså det måste ju bli en ökad transparens följaktligen.
Men även om man inte petar in sina betalningar via då FIFA Transfer House, går det att runda det genom att då sätter jag X miljoner till dig i Dubai eller i på Jersey eller något liknande?
Det är klart, alltså det är precis som liksom vilken annan betalning som helst som man gör. Så det är väl klart att man skulle kunna göra det även om det liksom skulle strida mot reglerna.
Utifrån sett kan man ju uppleva att FIFA gör det här för spelarna, just att man begränsar hur mycket som betalas, man vill reglera den här marknaden. Hur ser du på det? Är det så att man tar ansvar för spelarna?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag generellt tycker ju att spelarna har glömt bort lite i det här. Även om det är det man säger, att man vill skydda spelarna. Men det är en hel del i det här regelverket som jag tycker exploaterar spelarna snarare än tvärtom.
Vad är det?
Ja, men exempelvis så tycker jag att... det här med att man, när man får approchera en ung spelare exempelvis och i vissa länder där det faktiskt är så att man kan identifiera tidiga talanger och det liksom finns väldigt mycket pengar, typ England, där får man ju nu approchera en spelare när han är 16,5 och 16,5, man har ju redan liksom kunnat se en vass spelare redan när han är typ 13-14 och då har klubbarna liksom kunnat typ förhandla med den här spelaren och liksom berätta att vi har ett bra avtal för dig när dagen väl kommer, när du är 17 och vi skriver på. Och så har man liksom på något sätt ändå fram och tillbaka förhandlat, fast faktiskt inte förhandlat. Och sen så har inte spelaren någon liksom form av representation. Och så kommer en agent in i bilden när spelaren är 16,5 och har egentligen inte så mycket spelrum att jobba med, i och med att spelaren har varit liksom utlämnad till följd av regelverket. Något annat är väl liksom...
Hur skulle man läsa det bättre? Att man fick att en agent får ta kontakt med en spelare redan när de är 13?
Nej, utan mer att det finns en och samma ålder. För jag tänker, i Sverige får man en agent approchera spelaren i 14,5. I England är det 16,5. Och de är liksom... Varför ska det vara så? Man behöver väl samma skydd oavsett vart man befinner sig i världen.
Vilken ålder tycker du hade varit lämplig?
Ja, men jag tycker väl ändå att en ålder där man kan skriva på ett professionellt avtal är en rimlig ålder. Och jag tycker väl att en ålder där man som tidigast då man kan spela seniorfotboll, och det brukar väl vara, alltså är man en exceptionell talang så är det väl när man är, ja men 15. Så ja men 15 tycker jag är en rimlig ålder. Jag tycker 16,5 är för sent.
Om man är en talang, vad är ditt råd då om man är uppvaktad av intresserade agenter?
Mitt råd är väl att först och främst titta på hur de approcherar dig. Är man under 18 år gammal och den här agenten approcherar spelaren i första hand via Instagram eller vad det nu kan vara, då är det liksom en första varningsklocka. För reglerna säger ganska tydligt att en approchering av en ung spelare ska ske via föräldrarna först. Och om det inte görs så är det väl en liksom varningsklocka redan där, att liksom första kontakten görs felaktigt. Sen är mitt råd att man ska verkligen tänka efter om det behövs i början. För att i många fall när man är ung så är det väl, då är ju planen att man bara ska liksom må bra i sin klubb, man ska utvecklas över tid. Och man behöver liksom inte röra på sig så ofta när man är ung. Min tanke är väl liksom, behövs en agent? I så fall varför? Och då ska man, om man liksom identifierar ett behov, då kan man ju försöka hitta en agent som alignar liksom ens behov.
Om någon tar kontakt med en som ung talang eller till och med familj och erbjuder en väska, en klocka eller pengar, hur ska man reagera då?
Man ska tacka nej. Det strider ju mot svensk lag.
Varför gör du det?
Dels så finns det i den liksom svenska versionen av de här nya reglerna, så finns det liksom ett klargörande där det är förbjudet. Men sen så är det, ja men det är ju brottsligt liksom.
Kan det vara brottsligt ta emot en gåva?
Ja, det kan. Ja.
Varför kan du förklara för dem?
Det är ju ett, nu är inte jag liksom stensäker på det här, men det är väl någon form av mutbrott. Ja.
Ja, mutlagstiftningen helt enkelt. För det hör man ju många historier om att man får gåvor och liknande, och även folk som ju, har man ju sett både ute i Europa men även i Sverige, att agenter anställer föräldrar och så. Hur ser du på liksom det som förekommer?
Ja, alltså det är ju problematiskt att det förekommer. Även om man liksom ibland förstår föräldrar som kan säga att man kommer från ett socioekonomiskt utsatt område och inte har faktiskt koll på vad som gäller. Och då kan man ju förstå att plötsligt har jag en son som tjänar pengar på liksom det han höll på med på gården. Liksom. Och då hinner man väl inte tänka efter så mycket, utan då är det ju, här får vi extra pengar från ingenstans.
Vilket ansvar ligger på fotbollen att nå ut med den här informationen?
Det är ju det som jag liksom tycker att vi är väldigt dåliga på i Sverige framförallt. Jag tycker att vi har ett, man kommer en väldigt lång väg om man utbildar spelarna och föräldrarna då också liksom. Gör man det så tror jag att man undviker en stor del av alla problem som uppkommer. Då vet ju föräldrarna att man inte ska agera på ett visst sätt, spelarna lika så. Man vet plötsligt liksom vilka varningsklockor det är som finns. Hur approcherar agenten mig exempelvis? Har den licens? Har den inte licens? Och så vidare. Så jag tror att man har kommit utbildar man spelarna först så kan liksom även spelarkollektivet på något sätt motverka det som är dåligt i den här liksom världen.
Hur kan man komma åt det med information till spelare? Jag menar, du har ju själv varit ung spelare. Så hur ska man göra för att nå ut? Om vi säger att Svenska fotbollförbundet ändå har ansvaret, även om det sen ligger på CF och EFD och distrikt och så. Men hur ska förbundet göra?
Ja, vi har ju diskuterat det lite och jag tänker väl att når man ut exempelvis till 14-15-åringar där det är dags för liksom distrikt och Halmstadslägret och allt vad det är, då har man ju kommit en ganska bra bit på vägen, för alltså, spelare pratar ju med varandra och om man liksom kastar in stenen i vattnet så kommer det ju ge massa ringar sen. Så jag tror att det är viktigt att man utbildar spelarna precis liksom i samband med att agenter börjar blandas in i bilden. ibland kommer det in agenter mycket tidigare än så, men det är väldigt svårt att liksom motverka det. Men jag tror att börjar man någonstans när spelarna är 14-15 att man utbildar dem, så tror jag att till slut så leder det väl till att alla spelare har koll på vad som gäller, och då har man ett spelarkollektiv som är liksom starkt och utbildat och kan säga ifrån.
Hur ser du på att spelarna nästan verkar ha glömt sport?
Jag tycker det är problematiskt. Det är ju ett regelverk som vill liksom skydda spelarna och behålla pengarna inom fotbollen och allt vad det är. Men de enda som har yttrat sig kring det här är ju agenter och klubbar till viss del. Och jag tycker att det är konstigt att inte spelarna hörs mer, i och med att alla pengar som kommer här är för att man tittar på spelarna eller gör pengar på en spelare som har presterat. Så att inte liksom det finns något fler röster från spelarkollektivet tycker jag är konstigt, och jag tycker att det behövs liksom mer utbildning av spelare och en förståelse.
Vore det något för spelarföreningen att ta tag i?
Absolut, absolut.
Varför har de inte gjort
det? Bra fråga. Jag vet faktiskt inte. Och tittar man på andra spelarföreningar i andra länder, så där finns det ju mer liksom aktivitet, speciellt när det kommer sådana här regelverk. Men absolut, det tycker jag.
Finns det något i det här nya regelverket som du tycker är bra för spelare?
Jag tycker att det är bra på så sätt att det är väl rätt tydligt så på vad man får tjäna, vem som representerar vad och så vidare. Men jag tycker framförallt att det bästa är ju vilka man får representera och inte som agent. För har man en juridisk bakgrund som jag, så är det här med jäv liksom en ofta uppkommande fråga. Och jag ser att det är väldigt svårt att man liksom ska beakta en parts intresse om man ska beakta alla tre parter i en övergång exempelvis. Och jag tycker, jag har alltid frågat mig liksom, eller alltid frågat runt kring varför är det så att man får representera alla tre parter? Hur kan man representera exempelvis säljande klubb som vill ha så mycket pengar som möjligt, och sen spelaren och köpande klubb som vill, köpande klubben vill sälja eller vill köpa för så lite pengar som möjligt, och spelaren vill ha så hög lön som möjligt. Alla tre har ju liksom helt olika syften i en övergång. Och då blir det ju konstigt att man sitter på alla de tre stolarna. Så det tycker jag är väldigt bra, att spelaren liksom har sin egen representant som ska beakta dens intressen, och i vissa undantagsfall kanske den köpande klubbens.
Hur ofta tror du spelaren vågar gå på sin agent och säga, vad får du för den här affären?
Ja, jag tror att det är ganska sällan. För att jag tror det är ofta så att man liksom har en vänskaplig relation med sin agent. Men absolut, det händer ju. Vi såg ju exempelvis Hugo Larsson för några veckor sedan kanske.
Ja, han berättade om sin affär, att han bytte agent. Eller han bröt med sin agent som försökte tvinga honom till Bournemouth och bytte agent
där. Och det, där ser man ju liksom en spelare som ändå verkar liksom fatta och aktivt men stå på sig och liksom är mån om sin situation. Liksom.
Vi får ju bilder av oss i media om att det är rätt stökigt. Vi får även höra det från polisens håll att det är liksom många mer eller mindre seriösa / kriminella som söker sig in. Vad är din bild av det? Hur illa är det?
Illa och illa. Man har ju haft några år nu där det inte har funnits några regelverk. Och det har ju blivit enklare för vem som helst i princip att bli agent. Och jag tror att folk tycker att det är väldigt spännande. Min bild av att liksom vara agent, och vad folk tycker om liksom agentvärlden, är att det liksom är väldigt mystiskt, det är spännande. Folk tycker att det är coolt med insyn och så möjligheten såklart att göra pengar snabbt. Och det är väl ganska liksom naturligt att det då bjuder in till typer som kanske inte ska vara här.
Du som ju då har den här insynen och ju faktiskt är både spelare och jurist och så, vad har du för tips om man liksom ska ge sig framåt in i den här världen som spelare?
Ja, Nej, men det första är väl att vara noggrann med att veta vad agenten faktiskt ska erbjuda dig för tjänster innan du ingår något representationsavtal. Och var också noggrann med att veta om vem det är som betalar liksom agentkostnaderna, så att du vet ifall du själv blir förmånsbeskattad, så att du inte sen liksom får en överraskning när det väl är dags för betalning. Det tycker jag är viktigt.
För förmånsbeskattning är ju då att om någon annan har betalt det, så ska ju du egentligen stå för det, och då får du en rejäl skattesmäll.
Exakt, och det är ju inte så kul, så på förhand så kan det ju vara bra att man liksom har rätt ut det, och vet man inte det själv så liksom ta kontakt med någon och red ut din egen situation. Och var noggrann med att inte hamna i liksom kontakt med en annan agent om du har ett exklusivt representationsavtal, för det strider mot reglerna i det här nya regelverket. Om det är så att en klubb betalar din agent för liksom tjänsterna som agenten har erbjudit dig, var mån att liksom det finns ett avtal då mellan klubben och agenten, så att du slipper repressalier sen ifall klubben inte vill betala agenten sen. Och sen så var medveten om att det får inte finnas några klausuler som straffar dig som spelare ifall du förhandlar och dina egna vägnar. Det får man alltid göra, oavsett om man har exklusivt avtal med en agent eller inte.
Så kan du ändå säga att jag vill göra den här affären själv?
Stämmer. Förut så har det varit vanligt att man hade någon vitesklausul där agenten liksom kunde skriva att förhandlar du själv så har jag rätt till 500 000 kronor exempelvis. Och det är totalt förbjudet nu. Man har alltid rätt att förhandla sina egna vägnar. Och som vi varit inne på lite innan, ta inte emot gåvor. Du har alltid rätt till kopior på betalningar agenten har fått i en övergång. Försök identifiera varningsflaggor tidigt. Hur kontaktar agenten dig? Har det gått liksom rätt till enligt regelverket, i ljuset av det vi har pratat om innan och så vidare.
Stort tack för att du ställde upp. Det var väldigt intressant.
Ja, tack.
Podden är producerad av Jakob Nalerius och klippt av Daniel Eriksson. Och vi hör gärna av er oavsett om det gäller kritik, beröm, frågor, önskemål. Ja, vad det än må gälla. Enklast är alltid att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter, eller X som det heter numera. Då gäller Olof Lund i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.